Jag tänkte stanna en stund inför bön. Och det landar väl rätt väl i ett tema om Guds rike. Och närmare bestämt tänkte jag fundera en liten stund kring vem jag och du som ber är när vi ber till Gud. Och vem är den Gud som vi ber till? Och för det tredje, vad är det som uppstår då? Förhoppningsvis så ska vi kunna hitta fram till det. Och grunden till det här, de här tankarna, det ligger i ett citat som jag tycker ofta jag återvänder till. Någon som har hört mig säga att jag tycker om vad C.S. Lewis säger, så är det kanske en nyhet nu då. Men han har sagt mycket bra, och han har sagt det här, och det är lite det som är grunden egentligen till mina tankar idag. Bönen före alla bön är: må det vara mitt verkliga jag som talar, och må det vara ditt verkliga du som jag talar till. Vi ska ju fördjupa oss lite mer i det här, lite steg för steg, men för att bön ska bli sann och verklig, så behöver vi fråga oss: vem är jag i min bön när jag ber? Var kommer jag ifrån, och i vilken attityd kommer jag, och vilken är den Gud som jag vänder mig till? Tänker vi på det? Tänker man på vem jag är när jag ber, och vem det är jag ber till? Är det sant och ärligt det jag ber i min bön? Och stämmer det mot vad jag är som människa? Vad är det jag vill med min bön? Är det någon som jag vill visa upp eller föreställa? Och vilken Gud tror jag att det är att jag vänder mig till och ber till? Vilken bild av Gud, och vad har jag för ser mig framför? Vad är det jag ser framför mig? Vi ska strax titta på ett lite väldigt kort klipp som är väldigt bekant för de flesta, men för oss som växte upp på 60-talet så är det kanske ännu mer bekant. Från Vi på Saltkråkan, där vi kan titta på klippet, så behöver vi inte säga mer. Det är lite gulligt det här, men det är också väldigt träffsäkert. Där Tjorven mer eller mindre tar hela paketet själv. Hon är den bedjande, och hon är den hon ber till. Och man kan fråga hur sann den här bönen är. Den här önskebilden av Gud som uppfyller våra längtan, och en projektion kan man säga av någon hon vill att Gud ska vara. Och vilka tror Tjorven egentligen är hennes viktigaste behov? Ja, just nu är det ju tårtan och en tårtbit till. Och hon lägger egentligen i stort sett sina egna ord i Guds mun. Och då kan hon fråga: känner hon verkligen sig själv när hon ber den här bönen? Och nästa fråga: känner hon Gud? Så de här två frågorna tänkte jag stanna en stund för då. Är det en sann självbild och en sann bild av Gud? Då leder det till det som egentligen är kärnan i kristen tro, alltså en relation och gemenskap med Gud. Om vi då börjar med jag som bedjare. Vad kännetecknar en bedjande människa som är sann mot den som hon är i sig själv? Och vilka karaktärsdrag är då viktiga? Och vilka insikter kan behövas? 5 punkter tänkte jag stanna inför här först. Det första tror jag är hjälplös. Alla barn har lärt sig att säga, också du och jag: jag kan själv. Redan från början så strävar vi efter att klara oss själva. Och det blir inte mindre aktuellt faktiskt som vuxna människor, utan vi vill bo i en egen bostad. Vi vill fatta beslut på egen hand, och vi vill slippa förlita oss på hjälp utifrån. Det är ganska grundläggande för oss som människor där. Men samtidigt är vi som människor i en ganska utsatt situation. Vi är djupt behövande. Inte bara av andra människor och skapelsen omkring oss, för luft och mat och sånt, utan också djupast utav Gud. Men den här starka tilltron som vi ändå har till oss själva, att vi att klara oss på egen hand, har gjort att vi har valt att först och främst lita på oss själva. Men Jesus, han säger till sina lärjungar, utan mig kan ni ingenting göra. Och ni vet i den här berättelsen om den förlorade sonen, eller den hemmavarande sonen, eller den hemmavarande pappan, hur man nu väljer att rubricera den liknelsen. Då står det i den texten att då kom han, när han har vandrat bort med sitt arv och levt loppan i andra länder och försökt att förverkliga sig själv, att han kommer till någon slags insikt, och då säger egentligen texten, då kom han till besinning, står det. Men i grundtexten säger egentligen, då kom han till sig själv. Han kom till någon slags insikt om att här är jag. Han insåg sin situation och hur hjälplös och hopplös den faktiskt var. Och till slut så ser han ingen annan utväg än att vända hem. Han insåg till slut att där hemma, där hade han sin identitet. Och där fanns allt det som han djupast behövde. Det var en insikt om att han var hjälplöst. Så efter år av sökande efter sig själv så fann han sig själv där han alltid hade varit egentligen. Hos sig själv, hemma hos sin far. Och precis i den situationen tänker jag att du och jag också är. Lämnade åt oss själva så går vi faktiskt mot både förnedring och misslyckande. Så att be om hjälp, det är själva grunden för bön. Och någon har sagt att det egentligen den enklaste bönen som finns, den är hjälp, hjälp, hjälp. Den förlorade sonen också kommer till någon slags skuldmedvetande. Han kommer till insikt om sin situation och säger, jag har syndat mot Gud och min far. Förlåt. Insikten om sin egen situation gör att han ser sin skuld och sin egen belägenhet. Och bekännelsen är central i kristen tro, och den är central i bönen. Den slår på något sätt fast rollerna för den bedjande och den Gud som jag ber till. Där blir proportionerna riktiga. Skuldmedvetenheten gör att jag ställer mig naken inför Gud och säger utan några skygglappar, så här är det. Här ser du mig. Du vet redan allt detta, men nu måste jag bekänna det. Nu står jag naken inför mig själv och naken inför dig. Och det kanske inte är så vackert där man kommer med, men det är ändå en viktig insikt. Jag tänker på när vår hund Nelly var valp och kom fram med någon slämmig boll som hon hade liksom letat reda på någonstans. Och så kom hon fram och så släppte hon den där framför oss och sa ungefär så, kolla husse vad jag har hittat. Och det var liksom, Men det var någon liksom en bild av det där, att man var, nu har jag släppt det här framför mig. Jag lägger det inför dig. Ska vi vända till en text som vi egentligen kunde ha läst ifrån början, men som vi stoppar in här nu för jag tycker den passar. Och det är ju en klassisk ifrån Lukas 18 om två bedjare som gör det på olika sätt. Vi brukar kalla dem för publikan och farisén. Och jag läser ur The Message för att sätta lite nya ord på det. Jesus berättar i Lukas 18, så berättar han ju flera såna här liknelser, och bland annat om den envisa änkan och den rika ämbetsmannen. Men här är om skatteindrivaren och farisén. Det var två män som gick till templet för att be, en farisé och en skatteindrivare. Farisén sträckte på sig och bad, tack gode Gud för att inte jag är som andra, rövare, skurkar, horbockar eller Gud förbjude som skatteindrivaren där. Jag har fastat 2 dagar i veckan och betalar 10:e på allt jag tjänar. Skatteindrivaren däremot hukade i skuggan, gömde ansiktet i händerna och vågade inte titta upp. Gud, förbarma dig, förlåt mig mina synder. Det kan jag säga, att skatteindrivaren stod på bättre fot med Gud än den andra när de gick hem igen. Går man runt med näsan i vädret trillar man förr eller senare pladask. Men om man inte vill vara för mer än man är, då blir man mer än man var. Det accentuerar det jag tänkte säga om ödmjukhet, som den här ju bilden verkligen visar kontrasterna på. Först har vi farisén som kommer i en självgodhet och en bön i självgodhet. Antingen känner han sig inte själv, och min poäng här är att han inte gör det. Han tror helt enkelt fel saker om sig själv. Han tror att kan jag uppvisa en yta, kan jag visa upp en image, kan jag visa upp en idealiserad bild av vad man förväntas vara, då kommer Gud att vara lyssna mer till mig. Och han till och med vill göra en gradering och säga, jag är sån här, inte som han. Kan man inte höja sig själv mer, då kan man alltid peka på någon annan som står lägre för att höja sin status. Tullindrivaren däremot kommer i en helt annan attityd. En bön, nästan i förtvivlan. Här är det verkligen hans verkliga jag som ber. Han vet och inser att han inte har något mer att komma med än sig själv i sin brist och i sin brustenhet. Och det är just det som Gud vill möta. Så kommentaren är här att det är han som har förstått vem Gud är. Det är han som går ifrån templet och har mött Gud på ett sätt och behagat Gud på ett helt annat sätt. Ödmjukhet är som att ta ett steg tillbaka och att se på sitt liv på distans lite grann. Och ödmjukhet, det speglar verkligheten på ett korrekt sätt och hjälper oss återigen att se proportionerna. Tänk på att det, nästan allt det som vi som människor har fått, det har vi fått väldigt litet inflytande över. Nationalitet, modersmål, utseende, intelligens eller det själva det faktum att vi lever. Ingenting av det har vi valt på det sättet, utan det mesta är givet. Och den insikten om att mycket av det som är vårt har vi fått, det är ingenting som vi kan förtjäna med en idealiserad bild eller kliva fram i en bättre dager. Utan ödmjukhet hjälper mig att se mitt sanna tillstånd i universum. Att jag är liten och Gud är stor. Den här berättelsen visar ju också på en uppriktighet. Det är nästa punkt som jag tänker på, att be med uppriktighet. Att ärligt säga som det är. Gud vet redan allt, och ändå så försöker vi så ofta, och genom historien har man sett hur farisén här till exempel försöker dölja. Och Jesus säger när han verkligen ska lära oss, hur ska ni be? Han ser det här, han vet det här, han vet i den här liknelsen, men han säger i ett annat sammanhang, när ni ber så ska ni inte göra som de här som vill visa upp den här attityden gör och gå ut på gatan, utan gå in i din kammare, säger han i Matteus. Det är ingen föreställning det här. Det här är inte offentligt i den bemärkelsen. Människor, de ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat. Och Bibeln är verkligen, och inte minst Saltaren, är full av de insikterna. Att låta Gud få höra allt det jag faktiskt bär på. Besvikelse, tvivel, skuldkänslor, känslan av att Gud är frånvarande, att han är tyst, han är långt borta. Säg det. Ge röst åt det som finns i dig. Allt det mår gott av att äggas fram. Och är det någonting som Saltarens texter lär oss, så är det precis det. Läs dem. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld, säger David. Och där finns den uppriktighet där allt, ingenting försöker att visas upp i en bättre dager, utan där erkänns allt i Psaltartexten. Och det säger oss någonting om attityden i bön. Alla relationer mår bra av uppriktighet. Också här har Lewis ett väldigt bra citat. Vi måste framlägga för honom det som är i oss, inte vad som borde vara i oss. Och vi gör oftast tvärtom. Jag förväntas nog att vara lite andlig. Jag förväntas nog att framstå som lite lyckad. Jag förväntas nog att vara lite kunnig. Så det är bäst att jag plussar på lite på min attityd och min bild. Det är inte det som Gud söker. Kom med det som du faktiskt är. Framlägg i honom det som är i dig, inte vad det som borde vara i dig. En annan bönerelation är också intimitet som Jesus lär oss. Det är egentligen den stora kunskapen när Jesus lär sina lärjungar att be. Och det som är riktigt nytt i det från deras horisont. Man var van att gå till templet där man liksom, det var man offrade och så. Och det var bara en person som fick gå in i templet, överste prästen. Och en gång om året fick han gå in och göra det här. Så det fanns ett väldigt avstånd. Ni vet att det var så heligt att gå in i det allra heligaste så att han hade ett rep om livet. Så om han skulle dö där nere när han var inne i kontakt så skulle man kunna dra ut honom, för man fick inte gå in och hämta honom. Alltså det var den judiska bilden av att Gud är helig, Gud är svårad. Då kommer Jesus och säger, nej, han är ingen distanserad Gud. Han är jättenära. När ni ber, då ska ni be inte som med något annat än att säga pappa, Abba, fader som texten säger. Vi får kalla universums härskare för pappa. Det är intimitet och det vänder upp och ner rätt mycket på också på den gamla schablonbilden av vad bön är. Jesus är den första på det sättet som säger far till Gud när han lär oss att be. Vår far, du som är, ni vet, övrigt. Om det var några tankar kring vem jag som ber är och du som ber är, så kan man stanna en stund inför, vem är det då Gud? Vem är då han som jag ber till? Vad är det jag ska förvänta mig där? Eller vad är det jag ser framför mig när jag kommer på det här sättet? Och låt oss säga några ord om, det går att säga mycket och det går inte att säga någonting alls egentligen, men något ändå om vem Gud är som kan hjälpa oss i den här bönerelationen, tänker jag. Jag skulle vilja börja med att säga att Gud är fri. Gud är tillvarons allra friaste person, om vi nu får kalla honom för person. Han är fri att uppenbara det han vill, som han har gjort med det här, men han är också fri att dölja det han inte tycker att vi behöver veta. Gud är fri att ingripa i våra liv, men han är också fri att inte ingripa. Inga lagar tvingar honom på det sättet. Och Gud kan inte tvingas. Det tror jag är en viktig bild av, och där ligger rätt mycket av helighetsbegreppet i Gud, tänker jag. I Narnia-böckerna, som ni vet, de här barnböckerna om landet Narnia, så finns ju Aslan, och Jesus är ju porträtterad med namnet Aslan där. Då finns det så här, Aslan kommer och går som han vill. Jag tycker det är lite bra. Alltså, om ni förstår bilden rätt, att Gud kommer och går som han vill. Vi kan inte säga, nu ska du vara här, nu ska du vara där. Nej, Gud är, i förhållande till oss är han ytterst helt fri. Men Gud är ändå verklig. Det är den kristna trons fokus och fundament. Gud är faktiskt verkligheten själv. Han är den yttersta verkligheten. När vi ber till Gud så kan han bli en avbild, typ som Tjorven här. Hon har en bild av att Gud, han är de goda gåvornas givare. Och liksom, nu ber jag om lite tårta till och det får jag. Men det är nästan mer av en avgud. Någon man går till och säger, det här vill jag ha av dig. Gör jag de här sakerna, då kommer du att ge mig. Jag stoppar in myntet i myntinkastet, jag får ut en Coca-Cola-burk. Många har gjort bön till det också, men sån är inte Gud. Han är ingen projektion och en hägring som får makt utav våran tillbedjan. Den här verkliga verklighetsaspekten tycker jag Petrus fångar väldigt bra. När Jesus säger till dem, ska ni lämna mig också? Liksom så här. Och då då är det som han profetiskt säger, men Herre, till vem skulle vi gå? Alternativen är borta, det finns ingen annan att gå till. Och det är ett otroligt sant ord som Petrus säger där. Ytterst så finns det ingen, det är han som är verkligheten. Gud är oundviklig, vi kommer inte undan honom. Om man kan säga så, det kan man. Men Gud är också god. Är det något som Bibeln slår fast så är det att Gud är god. Ni vet alla saltarsalmer, att tacka Herren till han är god. Gud är både god och sträng, säger Romarbrevet. Är det någonting som är väldigt tydligt, det är att Gud är en god Gud. Det tror jag också är viktigt att tänka på i bönerelationen. Men Gud är också outgrundlig. Vad vi än säger till Gud och om Gud så är han alltid större än det vi kan säga. Det finns alltid mer att säga om Gud. Ord kan ytterst inte fånga honom, för då skulle han vara fånge i det mänskliga språket. När Gud är bortom det, han är inte på vår nivå. Och det är rätt märkligt med oss människor, vi vill både förstå men vi fascineras också av det som vi inte förstår. Varför är Mozarts musik så vacker? Ja, det går inte att förklara. Varför är en solnedgång eller höstlöven så vacker? Ja, det går att säga, det är kemiska processer i hjärnan. Men vi fascineras av det här som vi inte kan. Och det tror jag också är en del av anledningen till att vi fascineras av Gud. Guds storhet fascinerar oss. Och ju mer vi lever och ju äldre vi blir, tänker jag, desto mer så ser man det här. För att återvända till Narnia-böckerna igen, så finns det en passage där Lucy, en av de här ledande figurerna, träffar Aslan igen efter att inte ha sett honom på länge. Och så säger hon, Aslan, du har blivit större. Det är för att du har blivit äldre, lilla barn, svarar han. Inte för att du har blivit äldre. Jag har inte blivit äldre, säger Aslan. Men ju större du blir, desto större kommer du att tycka att jag är. Så det är den här oändligheten, att Gud kan inte bara, okej, nu kan man hitta. Utan det finns djup efter djup efter djup i Gud, i detta outgrundliga. Men det finns alltid nya saker att upptäcka. Och det tror jag är en viktig poäng i bön. Och det avslutande och kanske mest centrala hos Gud är att han är älskande. Och Gud älskar med en kärlek som fyller alla de här begreppen som vi har nyss har sagt. Men han älskar med en evig kärlek. Bibeln och Nya testamentet beskriver det här som agape. Alltså en kärlek som håller över tid och inte förändras. Som inte är beroende av objektet. Vi människor, vi älskar väldigt ofta i alla fall momentant, att objekten kan skifta och våra känslor kan skifta. Men enligt Bibeln så är inte det Guds modell. Han älskar konstant. Kärleken är hans väsen. Han blir inte beroende av att hans skapelse eller vi beter oss si eller så och blir, nu vart jag lite sur och nu vart jag lite, utan denna kärlek är konstant. Och det är en hisnande tanke. Men det är Guds modell, att han älskar konstant. Och att Gud älskar, det är det som håller hela skapelsen och tillvaron levande. Det finns teologer som säger att anledningen till att universum lever vidare, det är Guds kärlek. Det är kärleken ytterst som bär universum. Ni vet, Dante som skrev mycket, den gudomliga komedin, han sa att kärleken är den som rör sol och andra stjärnor. När bedjaren kommer i den här attityden och kommer till Gud med den här insikten om vem Gud är och vem är det man vänder sig, då landar det i en intimitet och i ett möte. Och det är det tredje området som jag skulle vilja kort stanna för idag. Jag och Gud tillsammans. Eller bedjaren och Gud tillsammans. Bön är att betala. Det kanske är det centrala i vår tro. Om någon skulle säga mig, vad är det att vara en troende människa? Vad är det att vara? Ja, visst är det att hålla vissa saker för sant, att tro vissa saker om verkligheten, att ha en bild av vad människan är och vad som ska hända med oss som är skapelsen. Men ytterst tror jag att det är en relation med Gud. Precis som Johannes sa här, att en kung som man faktiskt har tillgång till och som vill vänskap med, som inte bara kanske svarar. Och den här vänskapen som vi bjuds in i genom bönen, den finns redan hos Gud. Jesus säger att han och Fadern är ett. Och han gör ingenting som Fadern inte säger åt honom att göra. Det är som att det finns en pågående process i det här. Att en vänskap som redan finns där. Och den vänskapen är du som bedjare och jag som bedjare inbjudna till. Vi är i Kristus, säger Nya Testamentet. Och Guds ande, Kristi ande, bor i oss. Och det är lite häpnadsväckande att vi genom den här bönen är inbjudna till att vara del av Guds egen gemenskap. Vi delar Guds liv när vi ber. Vi går in i hans, i den gemenskap som redan finns. Och det är ingenting som vi känner att vi tränger oss på, utan det är det som Gud ytterst längtar efter att vi ska göra. Kliv in i min gemenskap. Den här vänskapen, den befriar oss. Det är det som vänskap gör. Vänskap ytterst så befriar vänskapen. Ovänskap, den binder. Att det finns någon som ser och vill mig väl och ser min faktiska situation. Det är vänskapens kännetecken. Någon som ser helheten men också på ett kompletterande sätt ser att det här finns hos den personen. Det här känner, någon som känner mig väl. Någon som därmed också kan korrigera mig om det skulle vara så. Det är vänskapens attityd. Någon som man vill lyssna på, som man faktiskt har förtroende för. Så gemenskap med Gud i bön gör att vi ser på oss själva också med klarare ögon. Men vi ser också Gud med klarare ögon. Det smärtsamma i den publikanens erfarenhet är att han måste släppa det här kontrollen och attityden och bilden av sig själv. Men när han vågar göra det så sker någonting med honom. Att han ser både sig själv mycket sannare och män kanske i en dålig känsla av att var jag inte bättre. Men det är situationen och då ser vi också Guds nåd, då ser vi också Guds kärlek och då ser vi också Guds barmhärtighet tydligare. För det är det som han vill att vi ska komma med, vår ärlighet. Den här vänskapen med Gud skulle jag vilja säga också gör att vi är friare till att faktiskt göra våra egna val. Och Bibeln pratar om oss som nya skapelser i den bemärkelsen. Det synden ytterst gör med oss är att vi inte ser klart. Synden är inte bara liksom att göra de här snedstegen som vi pratar om, att det får man inte göra, det får man inte göra. Synden är att vi är förvirrade. Synden gör att vi inte ser klart. Vi ser inte oss själva sådana vi är och vi ser inte vår värld och vår omgivning som vi. Den här förvirringen, det här bruset i våra öron som gör att vi inte uppfattar vad är viktigt, vad är inte viktigt, vad är verkligt och vad är inte viktigt. Men vänskap med Gud gör oss fria till det, att faktiskt låta oss styras inifrån utav det som Gud vill ge oss. Vänskapen gör oss fria till att vara hans. Och några väldigt bra citat till slut. Den amerikanske författaren Philip Yancey har sagt så här, att den bedjandes uppgift på något sätt är att varje morgon fråga Gud: vad vill du att jag ska göra idag? En ganska enkel bön. Men som faktiskt, vad är min plats idag? I Guds rike, i min familj, i mitt samhälle. Vad vill du att jag ska göra idag? Wilfrid Stinnesen, en karmelitmunk som bodde nere i Skåne i många år och som livrade sig ut många böcker, han skriver så här: bön till Gud och gemenskap med honom avslöjar inte bara vår nakenhet utan även vår skönhet. Gud låter oss upptäcka vår sanna identitet. Och till sist, som Martin Luther sa, tro är helt enkelt bön. Ska vi be?